Så det ser lite löjligt ut när han gör sitt utan det. Känsligt.
Ja, så att det ska nog vara lugnt. Publiken har vant sig vid publiken. Så the masses sitter där. Please, one more, så här.
Det är del 23 eller 24, jag vet inte riktigt.
Ja.
Men framtiden för film och skit, de närmaste par veckorna i alla fall, är ju ganska klar nu i alla fall.
Ja.
På grund av oväntade förvecklingar som hände under veckan.
Det låter så dramatiskt.
Ja, oroa dig inte, det är... Mommy and daddy is not fighting.
Ja, yeah, oh, men precis.
We're just moving apart.
And also, I don't have cancer. That is not your birthday present.
Nej, nästa vecka blir det ju ett avsnitt som jag och brorsan spelade in för några veckor sedan. För att det är nyårshelgen och vi kommer inte kunna spela in då.
Men eller midsommar.
Nyår.
Det andra nyåret.
Ja. Så nästa vecka kommer det bli Attack on Wall Street och Doctor Who and the Daleks.
Yay.
Så väldigt viktiga filmer.
Jag har ju inte sett de filmerna, men jag kommer ju sitta och lyssna. Hej.
Och sen veckan efter det så kommer ju Man of Steel premiera.
Ja, precis.
Och då kommer inte jag vara i Sverige längre.
Mm.
vi kommer prata mer om mina framtida äventyr i Tel Aviv under America-segment.
Yes, yes.
Men vi kommer försöka skypa till ett avsnitt då.
Mm. Och det blir spännande. Vi listar ut teknologin och sådär. Så
ja.
Det blir jävligt coolt. Får lägga in något coolt intro och lite.
Ja, det måste...
Bells und whistles.
New face på film och skit.
Ja, in fact, episode 25 blir väl i sådana fall...
Det kanske blir första avsnittet då jag är borta. Ja.
Ja, så det blir ett propert... Det är ju verkligen ett anniversary episode.
Ja. Ja.
Så det är proper. Det blir riktigt ballt faktiskt.
Men det är framtiden för film och skit.
Ja.
Idag har vi kollat på Fist of the North Star.
Oh yeah!
Live-action-filmen från 95, kan vi säga.
Jag tänkte säga, alla där ute tänker, oh yeah, här är killar med smak. Oh no, Gary Daniels. Nej, det är live-action från 90... Var det 95 eller var det...
Det är 95.
Ja, 95, ja.
Och det är intressant att den gjordes så sent, för att alltså... Tecknade filmen, animen, den kom 86.
Ja, och det är ju ett jäkla tag så.
Ja, så det måste vara på grund av animes framgång när det började distribueras mer på allvar under 90-talet där, som triggade liksom att det här Hokuto no Ken, det verkar populärt.
Ja.
Ska vi inte ta och mjölka lite extra där?
Ja, för jag kommer ihåg att de dubbade ju den animerade filmen då. Mm. Jag får vara TV sände den, eller var Filmnet och alla de där som sände på den tiden då. Ranma hade just kommit ut och...
Sen var det på Filmnet?
Nej, jag tror inte som film, men själva mangan.
Ja, just det.
Runt den tiden så upptäckte jag och Stefan den i alla fall.
Mm.
Så att jag tror att... Och det var ju då typ alla de här, var det typ Cyber City och Video
Alltså de. Manga Video. Manga Videos guldtid.
Precis, Manga Video där och... Mm. Ja. Påskönloggan och allt vad det var,
ja.
Så att runt den tiden var det, man, exciting times.
Ja.
helt ny, eller ny var det inte, men den kändes ny liksom.
Ja. Och jag hade verkligen stor kärlek för de där 90-tals OAV-erna när det gäller anime.
Ja, verkligen. Och Fist stod ju ut som en som en fist. På en norrstjärna.
Hit you straight in the face.
Yep. Like a ton of bricks on a glass jaw. Jo, jag ska bara säga det. Om jag låter lite stuffig eller lite virrig då så är det för att jag kanske har början på en förkylning, känns det som. Så worst case scenario så kommer det att vara någon sån nysningssound i bakgrunden. Det är för att vi kör ju uncut, unfiltered. Vi håller inte på att editar bort. Det är inga, alla, vad heter det, fläckar finns kvar.
På gott och ont.
Ja,
yeah.
We keep it real. Helt enkelt. But there you go.
Så, 95 så beslutade några att göra en Fist of the North Star live action film. Amerikansk produktion, det vill säga.
Ja. Yep.
Och den har massa syskon till stjärnor i sig.
Ja, ja, bland annat i en ganska obetydlig roll, Clint Howard, som är Ron Howards brorsa, tydligen.
Det är underbart, alltså Clint Howard, det är ett sånt där ansikte man känner igen direkt.
Ja,
det är han. För att han har 200 acting credits till sin ära.
Precis, och han har ett så distinct face. I mean, I don't want to speak ill of the guy. Man känner igen hans face när man ser det. Och första, det tidigaste jag sett honom i, det är när han var ett barn i Star Trek The Original Series. Och jag, direkt när jag såg hans face, man, that kid, that weird looking, I mean, that special child that only a mother could love. Det där, honom har jag sett i filmer. Och så, yep, it's that guy.
Yep, så vi har Ron Howards lillebror.
Ja.
Vi har också Sean Penns lillebror. Vad heter han?
Chris Penn. Ja. A.k.a. Reservoir Dogs Penn.
Han är också, känner man igen direkt. För att han har varit med i massa grejer. Ofta, du vet, som någon, du vet, underhugga ruffian av något slag. Ja. Som ska spöa någon och sen få spö.
Ja, och han har ju alltid, nu kan ju i och för sig bort 2006, men han var ju verkligen bra på att spela just a guy on a edge. Den där som man, vilken sekund som helst så smäller det, that guy liksom. Så, det, så att han är ju passande i såna roller. Och man får väl kalla Jaggy en sån roll.
Ja, precis, han spelar Jaggy, underbar karaktär i original manga och film.
Fantastiskt. Ja, och så har vi ju, vad heter det, fan heter han, Melvin Van Peebles.
Ja.
A.k.a. gamla 80-tals, eller 80- och 90-tals B-action skådis snubben Mario Van Peebles farsa.
Ja. Mario Van Peebles farsa.
Ja. Och Mario Van Peebles, han är väl mest känd för New Jack City, som han både regisserade och var med i. Mm. Men han har varit med i många sådana där sent 80-tal, tidigt 90-tals action, direct-to-video-filmer. Mm. Jag kommer tyvärr inte på någon specifik. Det var någon som var lite så här Terminator-artad. Jag får med att han antingen blev han jagad av någon.
Off, eller?
Ja, precis. Han blev jagad av någon eller skulle jaga någon. Det börjar låta lite som intro till Memento. Jag ska ta en titt lite snabbt faktiskt under tiden.
Och det är väl alla stjärnors familjemedlemmar som vi har med i filmen, vad jag kan komma på i alla fall.
Ja, precis. Tyvärr så har vi inte Rufios brorsa, utan vi har bara Rufio.
Huvudpersonen Gary Daniels spelar Kenshiro.
Kenshiro.
Han är en sån där som han kan, alltså han har kickboxningsmästerskap under bältet.
Ja.
Han är legit kampsportare och det syns i filmen för att han får göra massa sparkar och grejer utan stuntmansbyte.
Ja, han var väl taekwondo svartbältare också.
Ja, precis.
Det låter verkligen som en sån där grej man säger. Watch it, dude. I got a black belt in taekwondo. Det är verkligen en line, but this guy actually went out and got one. He went, like, went all for it. Det är jävligt ballt.
Och sen, så han har varit med i massor med filmer också. Han har varit med i 50 filmer någonting.
Ja, det var ju så förvånande att han var med i The Expendables.
Ja!
Jag kände inte igen honom.
Nej, inte
alls.
Jag heller.
Vad var
han var credited som The Brit i Expendables. Han måste varit någon av de där underhuggarna som hotar att våldta någonting.
Ja, precis. Med utsökt kung fu.
Ja. Ja, men det var ju någon scen som hade threat of rape i den. Så han kanske var en av the goons där eller något sånt.
Ja, det måste han ju varit. Eller som en sån här mid-level goon åtminstone. Som hade något goonie-uppdrag i alla fall. Liksom. Att bara sends his regards.
Men det roliga med Gary Daniels är att i den här filmen så ser han ut som Kevin Sorbos mindre lyckade brorsa.
Ja. Han har ju till och med hockeyfrillan där, verkligen. Det är ingen business in the front i hans mullet, tyvärr. Business in the front, party in the back. Utan det är all party all the time med hans mullet.
Och han är inte snygg, alltså.
Nej, men han, som vi sa, han är ju the love child av Peter Forsberg och Kevin Sorbo. And if it could be in a good way, well, it isn't. Så oroa er inte om det i alla fall.
Så besvikelserna börjar direkt där med att Kenshiro, som är the epitome of manliness.
Ja, han är ju verkligen det. Han är ju för hård för sina skjortor, bokstavligen.
Ja, det exploderar ju bort från honom.
Ja. Det är tur att han alltid har med ett pack extra som ser precis likadant ut också.
Allt stöpt i Mad Max-molden.
Ja.
Och alltså det är inte någon hemlighet, utan jag för mig mangaskaparna sa det att ja, vi blev inspirerade av Mad Max för designen på hans kläder.
Ja, oh, i en perfect circle borde de ju hyrt in Mel Gibson istället för Gary Daniels.
Eller hur? Hur perfekt hade det varit?
Så kan han gå runt och rave och ranta, så kan de filma det en college movie. God damn it, they missed their opportunity.
Ah, ah, en viktig grej är att Malcolm McDowell spelar
ja!
Kenshiros farsa och sensei.
Ja, precis.
En väldigt liten roll, men det är väldigt men, undlig roll också.
Väldigt undlig och väldigt betydande.
Ah.
Malcolm McDowell, jag tänker alltid på den här Star Trek. Vilken är det? Generations eller vilken är det? Han är den onda scientisten som försöker ta sig tillbaka i den här typ Time Stream Ribbon Nexus-grejen.
Jag tror att det är Generations, för det är den som har Picard och Kirk i samma, va?
Precis.
Jag får mig Malcolm McDowell är bara antagonisten i den.
Ja. Man hamnar i någon så här perfekt typ lyckostate på något sätt där inne, och så är man fast där.
Och så har vi Kirk med sin I need my pain!
Ja! Nej, men det var ju Star Trek 5 ju.
Aha, var det? Ah, whatever.
Man, he always needs his pain, though. Kan jag ta mig på bäng? Är ni på bäng? Vad var det här? På bäng!
För de lyssnare som mot förmodan inte har fått ta del av det som är Fist of the North Star,
precis.
Så kanske vi ska dra upplägget på den här filmen.
Ja, det är lämpligt. Det är lämpligt.
Så jorden gick under i kärnvapenkrig eller något.
Ja, men för det var ju verkligen flavor of the month då det här skapades. Var ju hotet om det stora kärnvapenkriget.
Ja, precis. Det här är baserat på en manga som kom ut under 80-talet.
Ja.
Som under 80-talet dessutom blev tv-serie och film. Anime, film och tv-serie, det vill säga.
Mm.
Så vi hade ju kärnvapenkrigshotet. Och den utspelas i 1990X.
Ja.
I den originalupplagan då.
Ja, det var den här som vi nämnde förra episoden här med alla 90X. Ja. That was Fist of the North Star. Inte spelfilmen, men...
ja, de gjorde sig av med det till spelfilmen eftersom spelfilmen gjordes 1991.
Ja! Takes place in the far future of 1996.
Jorden har gått under. Huvudpersonen är Kenshiro. Han är en kung-fu-mästare.
Ja.
Som... ja, i mangan så, och tv-series och film så, där, så är det ju alltid hullabaloo om vilken skola och kung-fu de har för sig och så vidare.
Ja.
Det är inte särskilt mycket sånt i den här filmen.
Nej.
Det är bara att han är asbra på kampsport som har en aspekt av magi i sig också.
Mm.
Och så finns det en till skola av kampsport. Ja, det här är The North Star.
Precis, The Titular North Star.
Ja, det är hans skola av kampsport. Ja. Det finns en annan skola som är The Southern Cross.
Mm.
Och så har de sagt i legender att The North Star and The Southern Cross may never fight. För då kommer det bli dåligt.
De klargör inte för oss vad som händer. Jag tror inte ens de kör någon sån här hintar om att det kommer bli massa knas i världen. De bara, slåss inte. Come on, bro.
Och de säger bara, but you know that the North Star and the Southern Cross must never fight!
Ja!
Utan,
ja precis. Ja. Yes, but why? Mm.
Ja. Och Shin är namnet på antagonisten. Han är då kungen, eller vad man ska säga, på Southern Cross-skolan.
Ja, precis.
Han är den enda som utövar den, så vitt vi vet.
Så vitt vi vet så är han ju det.
Ja. Och han är helt besatt av Kenshiros flickvän.
Mm.
Och han vill föra världen också.
Ja, men han kör en lite duo där. Han kör lite, när man ändå har startat någonting så kan man ju ta det till the nth degree.
Så innan filmen har börjat så har det varit så att Shin kidnappade Kenshiros flickvän.
Mm.
Och typ slog nästan ihjäl Kenshiro.
Ja.
Han petade in fingrarna i hans mage så att han fick är format som den där stjärnbilden, vad den nu heter.
Ja, precis. Stora den här, vagnen, lilla precis, vagnen. Den lilla vagnen, ja. Precis. The Dipper. So, what are the odds?
Kenshiros quest är ju förstås att han måste få tillbaka sin tjej och spöa Shin.
Mm.
Så det är storyn på filmen.
Ja, oh, det är en revenge story. Mm. Save the damsel in the distress revenge story, helt enkelt.
Ja.
Så att det är nog en
post-apokalyptisk setting. Som är fullproppad av rövare som bara rövar hela tiden.
Men, som verkligen bara rövar. Ja. Men jag tänker Shin alltså. Det är jävla tur att han gav honom en Big Dipper på, i bröstkorgen. Han skulle kunna gått in och lagt en jävla Hitler-sign. It will be the feast of the Hitler-jugend.
Så ja, eller hittar ut en dag.
Ja. Så tänker jag, oh, you suck. Fist of the North Star kommer aldrig ta av sig skjortan efter det. Poor son of a bitch.
I originalversionen av den här historien så är världen mycket mer extrem med, du vet, rowing bands av punkare på motorcyklar.
Ja, och den ser ju extremt punkare på motorcyklar ut. De är verkligen där nitar och spikar överallt.
Och tuppkam.
Tuppkam, ja.
De har slickar knivar. Ja. Och så är det mycket i originalet i alla fall.
Mm. Men, ja, men i originalet så är det extrema, det är de här som bara klär sig typ jeans och t-shirt och ja, lite close cropped hair. Det är så, my god, fan vad extreme! För att alla andra är ju hårda rövare som ja. Bara glider runt och rah, 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 rah. Gör världen osäker.
I den här världen så verkar de enda banden som rövar runt, det är Shins gäng.
Ja.
För att han håller på att ta över världen, så han tar sina gäng som åker till städer och nu är ni del av the Empire of the Southern Cross.
Ja, precis.
Och så har han en stad, typ Southern Cross City, där han har en gigantisk borg med spotlights.
Ja, och det är möjligt att Southern City, Cross City, antingen är den enda stad som finns söderut, eller så täcker den hela, vet du, det södra jordklotet. För vi kommer få reda på sen när hjälten inte oväntat drar ditåt, så allt han vet är att den ligger söderut. Så han går söderut och han hittar dit.
Ja.
Så att,
det är ganska... Ja, geografin i den här världen är undlig.
Ja.
Och, konstant, alltså karaktärer vänder runt hörn och ser om där the action är.
Ja, det är ju verkligen jättekonstigt. Man har, i den här filmen har man ingen känsla av avstånd, eller för avstånd. Det känns inte som saker ligger långt borta heller när de borde göra det. Och, ja, nej, man vet aldrig var någon är. Liksom. Så att det är jävligt snyggt.
Och någonting som är viktigt med den här historien är ju just kampsportandet.
Mm.
För Kenshiro, han går runt och spöar lite ruffians som dyker upp här och där. Och han kan ju få folks huvuden att explodera.
Japp. Yep. Hur löser man det på 90-talet? Well... De har lyckats vad heter det? Förväntan? Nej, tvärtom. Oväntat, så heter det. Hello Sweden. Oväntat väl faktiskt med sina practical effects. För alla, i princip alla effekter är ju praktiska effekter i hur folk tar skada och sånt. Så typ den första stora fighten han har när de introducerar hans kung fu. Då slår han igenom på en bov som det terroriserar trevliga bybor typ. Slår han igenom en vägg och träffar en snubbe rakt på hakan, så att hakan typ sitter halvvägs utanför huvudet.
Ja, liksom. Väldigt urledigt från vart den ska vara ansluten egentligen.
Ja.
Och så vänder den där skurken och svar på sin haka.
Ja, och faller ihop. Och nästa snubbe kommer han bakifrån och smäller till honom i spinen. Så att hans bröstkorg flyger fram så det ser ut som han har bröst.
Ja.
Och sen så dör han.
Det var ju en mindre bra effekt.
Ja. Men det är så, my god. Yeah, he kills him brutal.
Och sen den sista killen i det där gänget får ju det klassiska ifrån anime-n alltså. När Ken slår jättemånga gånger på... ni som har sett anime-n vet direkt vad jag menar med.
Japp.
För att Kenshiro är väldigt inspirerad från Bruce Lee också.
Ja.
Så i Underman så showar han Bruce Lee-show hela tiden.
Ja, hela tiden.
Det skippade de tyvärr i live-action-filmen här.
Ja.
Så det ser lite löjligt ut när han gör sitt utan det.
Ja. Det värsta är att det ser precis ut så som man tänker sig i huvudet att det skulle se ut. Han står bara och viftar jävligt fort mot lite bröstkorg och magen lite grann. Det ser ut som han kletar på deras magar och liksom manpecks ett
tag. Men det är så jävla bra för att han som tar emot den här behandlingen, han ser typ förvirrad ut och så frågar Are you trying to tickle me to death? Och så vänder sig Kenshiro om och gör sin klassiska you're already dead.
Ja. Och så man och vi förstår att han har exploderat i ett hav av blod och bitar.
Vi får ju lite grann det där
det här huvudet som bara bubblar eller bultar
effekten som som man ser i mycket film alltså från gamla tiden.
Ja, allting som är pre-Titanic i princip. Det kommer ihåg att de hade ju den effekten redan i original series Star Trek när de hade någon stenbit som levde.
Pumpa dit lite bubblor.
Ja, pumpa. Ja, men det är verkligen pumpla bubblor. Pumpla. God damn. Pumpa bubblor. Ja. För att det ska se ut som att det är liksom bultar helt enkelt.
Mm.
Så att det, ja, men de har ju lyckats med sina... Ja.
Och det blev jag förvånad över att live-action-filmen faktiskt försökte vara så pass trogen till originalmaterialet när det gäller magi-kung-fun som Kenshiro och hans antagonist utövar.
Ja, det enda som fattades var såna här klara one-shot moments.
Mm.
Då Kenshiro går runt mot ett, typ ett hav av fiender och smäller en på käften och han exploderar. Smäller en på tån och hans typ fot flyger iväg. Och
precis. När det var massfighter då var det mer traditionellt att han bara smällde ner dem och så kom de inte upp sen.
Nej, precis.
Bara knockoutade dem.
Ja, verkligen alltså klassisk en mot flera kung fu koreografi.
Mm.
Däremot, men han kan ju definitivt sin film Kung Fu, den här Gary Daniels.
Och det var rätt skönt att se att de mjölkade det också.
Mm.
För att han var bra på att svinga sina ben och så
vidare. Ja, det var för hög, vad heter det, ben mot hand ratio däremot.
Ja, det är fist of the North Star, inte foot of the North Star.
Ja. God damn it. Därför var för någon annan film, sequel.
Och jag sångade,
ja. De får ta det för typ, jag vet inte, Elbow of the Eastern Circle. Man, there's nothing left.
Jag känns inte direkt som det är mycket mening med att gå igenom plotten från början till slut för den här filmen. För att den här filmen var jävligt dålig.
Och det är inte, den är dålig på ett berättarmässigt sätt. Att det, så fort jag inte hade full koncentration vad som pågick så visste jag inte vad som pågick.
Nej, den är osammanhängande.
Ja, och liksom folk mumlar lite grejer här och var. Jag menar, då trodde jag att någon sa att Batman needs discretion. Mm. Och så, vad fan, det kan jag inte sagt. Batman är inte postapokalyptisk liksom. Så, och massor med sånt. De bara går omkring och plötsligt såhär Shin sends his regards typ. Och så misshandlar de lite. Och så har de någon scen där om en stad som han ska ta över, som blir typ nyckelstaden i filmen. De mountar ett defense För de vet att Team Shin eller Team Southern Cross kommer
att landa. De vet att Shins armé ska komma och ta över dem. Och de liksom, vi kommer aldrig ha någon chans. Men jo, vi kan ha en final stand. Och så liksom har man en gear up scene när de typ lastar upp bomber och grejer som de ska använda för att försvara.
Ja.
En sekund senare så är Shins armé inne i
deras compound-stad-grej.
Och fighten är redan förlorad.
Ja.
Och det är typ slow motion-montage när skurkarna springer omkring och dödar och våldtar.
Ja. Och den montagen
är ju förvirrande.
Ja. Och det är hur långt som helst. Och alla ser likadana ut. Så det är så, okej, stan är förlorad. Men jag vet inte vem som sitter och kuttar vem just nu. Så det var väldigt så, what? Och under tiden så går vår hjälte Kenshiro, Gary Daniels, runt lite någonstans. Vad vi trodde var mitt ute i öknen, men visade sig vara runt hörnen på staden.
Ja.
Och flexar.
Precis. Han har varit ute och mopat lite i öknen. Ja. Och så ser man typ påskstatyer som brinner. Som är uppenbart gjorda av plast.
Ja.
Och så har han en liksom sån där... pinne som han håller på och manhandlar.
Ja,
du vet, som när hjälpen brukar slå på pinnar och slag.
Ja, men lite så här, vad heter det, typ Wing Chun docka artat.
Och så visar det att han Rufio-killen är precis bredvid.
Ja.
Och att de satt i ett nöjesfält hela tiden.
Ja.
För det establishing shot för när Kenshiro tränade där, det var att han var mitt ute i öknen.
Mm. Och det var det ju verkligen. Han var där ute ett tag liksom. Och sen så det är en helt annan, för det har det där typiska orange post-apokalyps-looken liksom. Solen går ner i helvetet-looken.
Mm.
Och han står där och flexar och tränar. Och han typ split-stretchar mot ett gammalt träd och grejer. Och så hör man någon så... nej! I bakgrunden. Så vänder han sig om och så, oh shit, han är ju precis runt hörnet på, ja, på stan. Det är en sån här slapstick-scen liksom.
Ja, så man tror att han är i stan. För att den här invasionen av stan kommer direkt efter.
Ja.
Ja. Och så pågår det. Och så tänker man liksom, men vad håller Kenshiro på med?
Ja.
Ska inte han komma upp här och göra rent hus?
Ja.
Men nej. Det finns en liten flicka i filmen som börjar blind. Men Kenshiro helar hennes syn med sin kung-fu.
Ja, sin kung-fu-ki där.
Och de har typ så här magisk koppling. När hon skriker så hör han henne vart han än är. Så hon skriker. Och så får han sådär, åh nej!
Någonting, hon är i fara.
Liksom. Linn är i fara.
Ja.
Och så tar det typ en vecka för henne att komma till stan. För att han var nog helt annanstans.
Fast han var ju inte det. Men han var det tydligen.
Ja, nu för att han har varit det runt stan hela tiden. Eller, ja. Upp tills det här. Han är liksom med där och hey guys, what's going on? Han har manhandlat några andra rövare där och har för mig.
Ja, han manhandlade ju omkring lite här och var lite olika rövare. Och det är lite synd att hans manhandlande... Det är bara den där första fighten som han kör, den där halvexploderar gubbar-grejen. Sen resten av fighten är klassisk. Bara...
Ja.
Liksom.
Jag hade velat ta mer av fista och grejen med folk som exploderar.
Ja, det ska ju vara liksom... Och det är klart, när de exploderar så exploderade de ju off-camera. Liksom.
Ja.
Så det är inte så här superbrutalt eller supergory, liksom, tack och lov. Mm. Men nej, det är fult att de startar upp oss med den så här, ja! Come on, move it.
Och musiken i filmen är otroligt påträngande.
Yep.
Den är till stor skada för historieberättandet, skulle jag påstå. Mm. Den är in your face hela tiden. Varenda scen har musik liksom. Och det är så dålig ljudmix på i alla fall den filen som jag fick tag på. Ni ser inte till någon, va?
som man skaffade på Ikea.
Ja. Så det var väldigt svårt att höra folks dialog. För att det var musik på det som inte hade mixats ordentligt till the sound effect track liksom.
Ja, utöver att musiken är så jäkla påträngande i sig själv liksom, i dess komposition. Och det är ju som sagt konstant hela tiden. Bombast eller stråkar och någonting konstant.
Och det är inte någon så här trevlig typ cyberpunk synth-matta.
Nej!
Utan det är så här, C-grade orkester soundtrack.
Ja, men det är ju den här äventyrsanda soundet liksom. Så fan. Ja, lite då så hoppades jag att Sina skulle hoppa in där faktiskt.
Vi hade ju Kevin Sorbo Reject där.
Ja, och varför inte?
Det sets allmänt har väldigt mycket äventyrsanda känsla.
Ja. Så att, nej, det var en fail. Och någonstans i allt det där, för det spelar ingen roll vad som händer i filmen, guys.
Nej.
Någonstans i där så ligger han och sover utomhus i en typ, vad fan ska man kalla det? Bilgrav? Nej, inte riktigt, men han har typ någon har staplat upp bilar mot vägg på sådant sätt att, vad heter det, vad säger man, fronten av bilen pekar rakt ner mot marken och the trunk end är upp mot himlen liksom.
Det är som en jätte hade plockat upp bilar och kilat ner dem i marken från delen först och då skapat en slags bilmur.
Ja.
Med nerkilade bilar.
Och jag för mig att det inte blir någonting av den grejen heller. Utan de bara ligger där. Men han ligger och sover där mitt ute i ingenstans.
Ja.
I den här, vad heter det, 80-tals blåljusartade grejen. Mm. För filmen, det grejen är att filmen ser väldigt 80-tal ut. Fast den är 95.
Precis, den här är 80-tal så det skriker om det. Inget snack om saken.
Ja, men det är handritade specialeffekter eller practical effects. Mm. Och det är det här... Rök och blått. Ja. Nästan hela tiden liksom.
Och det är, många av de som är med i filmen är fula också. och det är någonting positivt.
Ja.
Men det var ju under 90-talet som fula människor
började försvinna.
Vara tillåtna i filmer.
Så började försvinna bort lite. Mm. Clint Howard packade sin väska.
Voice worked for me then.
What? Not voice either? All right. You can hear it coming through. Nej. That's mean. Men här så får han typ, han drömmer om om farsan. Alltså, Malcolm McDowell. Jag får mig att det är så den börjar. För Malcolm McDowell sitter i en kung fu robe och svävar i templet up in the north då. Och så skriker han Kenshiro!
Det är så jävla non-sequitur.
Ja, det är verkligen out of nowhere. Och då vaknar han och ett typ zombie-lik kommer upp ur marken.
Just det, en zombie kommer upp. Och jag och Alex sitter där liksom. Det var ingen zombie i Pistol and All-Star.
Det har gått ett tag, men var det verkligen? Zombies i Festo. Var det någonting jag missade där? But surely, nej.
Nej, det är... Så...
Ja,
det är... Det är Malcolm McDowell's zombie-version.
Ja.
Visade sig.
Det är farsans zombie-lik på något sätt.
Ja.
Men som inte är där, utan han har väl drömt ett zombie-lik.
Ja.
Med piercing blue eyes. Mm. Som typ berättar för honom att hans öde är att vara Fist of the North Star.
Ja.
Som han förstås inte fått höra hela jävla livet.
Ja. Och det känns inte som han borde behöva en påminnelse om det heller.
Nej.
Kenshiro i manga och anime vet... alltid exakt vad han behöver göra hela tiden. Det är filmen om hans quest. Han behöver inte övertyga sig om att gå och spöa Shin.
Nej.
Men här i filmen så behöver han det tydligen.
Ja.
Av någon anledning. Trots att han har kidnappat sin tjej och
mördat. Ja, precis. Och mördat hans farsa, a.k.a. Michael Kenshiro McDowell.
Ja.
Så att... Ja, nej, det är jättemystiskt det. Men det är en fantastisk scen, för den har ingenting med någonting att göra.
Nej. Och alltså, Malcolm McDowells lik fortsätter ju att haunta filmen. För att då och då blir någon karaktär besatt av honom. Och får då blåa linser.
Oh.
Och det enda han gör är att poppa upp för att säga någonting. Kenshiro, your destiny!
Ja.
Och så är det slut.
Have you forgotten your destiny, my sons? Like, men vad fan, jag är på väg!
Ja. I upptakten till finalen så besatte han ju till och med den här lilla tjejen som han har en psychic link med.
Ja.
Och så börjar hon sväva!
Ja, just det. Hon börjar ju sväva och få det här handtecknade ljuset runt sig.
Ja.
Ja. Oh, man. Nej, det är fantastiskt faktiskt. Jo! Best Acting Award i den här filmen går till Julia, alltså Kenshiros kidnappade flickvän.
Ja, det här är något viktigt vi måste snacka om. Ja.
Ja.
För Julia kidnappade tjejen. Hon spelas av en japansk tjej.
Vad heter hon typ? Var det Ishioka Washio eller något sånt?
Isako Washio eller något
sånt.
Jag vet inte vem det är. Det är starring no one.
Tatsumaki Senpukyaku tror jag hon heter i alla fall.
Men det finns flera intressanta grejer med hennes casting. Dels kan hon inte engelska.
Mm.
Så att hon levererar alla repliker så att man knappt kan
förstå. Just det! Det är så bra scen. För man får ju en throwback till strax innan Shin kidnappar henne. Så har ju de en romantic moment, alltså Kenshiro och Julia.
Ja.
De sitter där och kollar trånande på varandra, typ. Med all the electricity of a dead slug, liksom. Och så hon säger någonting, något som vi antar är romantiskt. Och han ser verkligen helt nollställd ut som säger, what the hell did you just say? I have no idea what you just said.
Och så utbyter de den mest passionerade kyssen ever seen on cinema.
Alltså det ser ut som att de har tagit två döda sillar och tryckt ihop dem lite grann, liksom.
Ja, och så tittar Julia bakom Kenshiro. Och så är Shin med sitt gäng där.
Aha,
och det ser ut som de har varit där hela tiden typ.
Ja, och det är inte en eller två personer. De är ju i alla fall 10 stycken som står där och hey, what's up?
Clint Howard, Chris Penn, hela gänget är där.
De är ju på plats och redo och wreck havoc liksom. Mm. Ja, men tack för hjälpen. Tack för hjälpen.
En annan intressant grej med henne är att hon är hon är inte den enda asiatiska liksom skådespelaren. Vi har ju också Rufio.
Jo, Rufio ja. Vad fan, var kommer Rufio ifrån? Ja, han är ju amerikan såklart.
Ja.
Men ni vet.
Ja, men han är helt klart Asian American.
Ni vet vad vi menar. Ja. Inte så där, tänk inte så.
Ja.
Ni vet ju. Vad hette hans karaktär? Den där...
Bat,
ja. Dante Basco. Man, vilket coolt namn.
Han är ju bara halvitalienare eller något sånt.
Ja, fan, han låter ju som the real deal.
Men alla som har typ japanskt namn i den här filmen är castade med västerlänningar. Och alla som har... Asian sound. Västerländskt namn.
Ja.
Castade av asiater.
Ja, precis. För att hon, Julia, är ju den enda... Ja, men precis. Hon var ju den enda när de får karaktärerna i originalserien som kändes uppenbart... säger man? I dessa SD-tider.
Asiatisk i det här sammanhanget är namnet på en etnicitet.
Ja, precis.
Inte en kontinent.
eller hur säger man, du ser inte svensk ut. Vad menar du? Nej, jag menar nej, men precis. Och hon är den enda karaktären som är uppenbart japansk liksom. Eller där serien jag för mig ska utspela sig till stor del ändå. Och medans Kenshiro, han är ju verkligen white dude McWhite dude liksom. Så what? Likadant med Shin, the bad guy. Spelade av någon, vad han nu hette, kommer inte ihåg nu. Tatsumaki Senpu. Hey, he's of Filipino descent. Så att det är som vi trodde då. Dante Basco. Fantastiskt.
Det är underliga val med castingen här.
Ja, det är så här.
Ja, men Julia. Helt klart västerlänning i originalupplagan. Heter Julia.
Ja.
Men här ska vi ha en japan, tycker jag.
Ja. Här.
Ja. Kenshiro. Där ska vi ha en amerikan. Ja. Eller åtminstone någon Caucasian.
Precis. Caucasian. Jag tycker det. It's axial. Nej, men vad fan. Ja, men Kenshiro. En liksom japansk karaktär som är inspirerad av en kinesisk-amerikansk alltså the action hero of all Asia of for all time to come. Let's go with this guy. What's your name?
Gary Daniels.
What's your name? Gary? Gary Jackson? What was that? Gary Daniels. Gary Daniels? Yeah, it's close enough. Bubba. herregud. Ja, och Malcolm McDowell spelar ju Ryu Ken.
Ja, Ryu Ken. Det är så fint när de har scen i någonting som ska vara typ Four Asian Temple där.
Ja.
Som verkar ha slängt upp någonting för att se Asian-y ut.
Ja, det är verkligen Asian-y.
Ja. Och så, hopp, två helt klart västerlänningar. Ryu Ken och Kenshiro.
Så jättekonstigt. Ja. Det är race-bending at its finest, helt enkelt. Den är barn av sin tid.
Alltså, det är väl inget konstigt av det här alls. Nej, precis. Barn av sin tid egentligen. Men man sitter ju här och är irriterad över filmen på grund av många saker mer än musiken och så. Och hon som spelar Julia är så hemsk skådespelerska.
Ja, det är som jag sa. Hon får sitt acting, kan hämta sitt acting award. Go to Costco or some shit. I don't care. För att man, nej, men hon sitter ju bara och surar. Eller halvligger ner och surar. Eller tittar bort wistfully och surar.
Jag har inte ens några repliker. Nej. Det är problem med manus också förstås.
Precis, det är ett stort, det är ju ett stort manusproblem.
Och så är hon ju skriven i originalet också förstås. Jag menar, originalserien är verkligen ingen prime example av female role models.
Nej, verkligen inte. Nej, det är det ju inte. men det är så... Ja, men det är ju ett barn av sin tid som vi har sagt. Men det är en viktig pusselbit. Ja. Hur film har sett ut historiskt.
Ja. Och sen castingen i den här.
Ja.
Han känns som en väldigt viktig pusselbit.
Ja, han förtjänar mer koll faktiskt.
Ja.
Så att, det var ju tyvärr inte Don the Dragon Johnson. Jag får med att jag aldrig har sett någon film med honom. Jag bara tyckte att han är ett awesome name. I mean, come on, Don the Dragon.
Så vilka saker var bra med den här filmen då?
Okej, Gary Daniels var ju bra i sitt kungfuande.
Alltså han hade ju helt fel face och så vidare. Trots att han är en, vad ska man säga, han är en stilig jävel som kan flexa. Men han är inte the epitome of manliness som Kenshiro är i original.
Nej, verkligen inte. Oh shit, han heter Wilson. Don the Dragon Wilson. Okay. Så att inte någon kommer, hej, han heter inte Johnson.
Man kan ju blanda ihop med Don Johnson ifrån Miami Vice.
Precis. Hej, han var med i Batman Forever. Okej, det är tillräckligt om honom.
Jag tycker att filmen hade en trevlig skitig look.
Den
skitiga looken var bra. Det är synd att de hade bara typ tre sets. För att det fick det att se väldigt cheap ut. Och de hade typ två matte paintings som de använde då och då.
Ja, men som det här scenariet när de har etablerat att Shin har sin typ Southern Cross Mega City. Och sen så när han sitter och planerar sina onda planer, då gör man ett planmontage. The good guy's plan, the bad guy's plan. Då ser det ut som han sitter nere i en källare typ och går på och skribblar lite grann.
Inte i sitt palats.
Nej.
Oh, jag måste kommentera det om slutfighten. Ken och Shins slutfight i palatset.
Ja.
Shin har ett palats, eller alltså, tronsal.
Ja, precis.
Men det måste vara tronsal slash kök. För att han har en massa så här glasbord uppställda.
Ja,
som ser ut som akvarier.
Här, precis, den glasboxen liksom.
Ja. Och på de här glasborden så är det en massa typ burkar. Och det ser ut som här är ketchupflaska, här är en silt,
ja, jag såg helt klart Powerade där, eller om det var mer eller
vad det var i bakgrunden. Du vet, konservburkar och alla de här, det är typ 6 stycken såna här akvariumuppställda som några blir förstås smashade i deras slutfight.
Yep.
Men alla de har såna här mystiska köks eller kylskåpsgrejer på sig.
Det kan ha varit att den här filmen var så här one take. Så de har ställt grejer i där bara medan folk håller på att göra i ordning och de skulle ta bort det, sen så börjar de filma och så, shit. Just keep going.
The crew had a lunch där.
Just keep shooting.
Snabb kommentar om slutfighten också. Det var ju en skitdålig slutfight alltså.
Ja, yep.
Den var först så utbyter de lite jämställda fighter och så vidare. Men sen så ska det bli lite dramatiskt, så Shin får övertaget och ensidig och typ smashar ihjäl Kenshiro totalt. Och så ligger Kenshiro där och så tänker han, han ser en blomma som har växt från ett frö.
Ja, precis. Och likt vår hjälte i Power Rangers RPM så inser han att liv är mäktigt eller någonting.
Så ställer han sig upp, verkar helt oskadad och är helt plötsligt överlägsen. Och fighten är ensidig åt andra hållet istället, utan någon dramaförklaring alls.
Nej.
Och så den.
Ja, precis. Innan Shin dör där liggandes i hans armar typ, så säger han någonting som jag inte hörde vad det var. Och sen så slår Shin honom i pannan och sen dör. Eller tvärtom, med Kenshiro och slår Shin i pannan och sen dör.
Där, alltså Kenshiro versus Shin i anime-tv-serien, det är bland det bästa som någonsin animerats. Jag måste länka den på hemsidan sen.
Det är ju en riktig man off.
Ja, där. Åh, oh, man. Jag känner hur manligheten stiger.
Ja, men den är väldigt... Oh yeah! Oh yeah!
Grizzled dialogue.
Exploderande skjortor och auror.
Ja, väldigt viktigt. Exploderande skjortor.
Måste vara jobbigt liksom det där att hålla reda på skjortor. Varför bryr han sig om skjortor överhuvudtaget? Fucking dumbass.
Det ser inte riktigt som det är kallt i postapokalypsen.
Nej, det verkar riktigt varmt och jobbigt i den där framtiden liksom.
Så det är få saker som var bra med den här filmen. De dåliga sakerna har vi radat upp en massa. Men är det någonting vi har glömt?
På den dåliga skalan.
Ja.
Alltså, nej, jag tror nog det var väl det stora dåliga. Just det, hur konstigt saker ihopklipps, att det är svårt att hänga med i storyn. Att det är så få locations som antingen är av varandra eller kanske inte.
Man har väldigt förvirrande geografi.
Ja, annars inte så mycket.
Det är väldigt svårt att rekommendera den här filmen. Alltså, om man gillar Fist of the North Star, anime eller mangan, då bör man ju kolla in den här, antar jag. Men...
ja, bara för att ha sett den.
Ja, men annars finns det inget skäl alls att kolla in den, för att det finns ingenting att hämta här.
Nej, det är verkligen ingenting. Ja. Jag menar, nu vet vi att Gary Daniels finns.
Ja.
Men nu vet ni det också. Så ni... ni behöver inte nödvändigtvis kolla den här filmen. Den är ju lite så halvt om halvt shitfest material liksom.
Mm.
Men det
borde ha varit mer. Jag menar,
mer
Chris Penn är ju ganska rolig som Jag där, antar
jag. Det var inga självklara sådana där this guy moments för att den skulle passa. Så att nej, den är ganska tråkig helt enkelt. Och så Daniel som hoppar runt lite och sträcker på ben. Så att nej. Men nu har vi sett den i alla fall. Mullet Man of the North Star. Så.
Ja. Ska vi ta America?
Ja, let's jump to the American section.
America.
America, 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 America.
All right. Hello. Resident American.
Yeah.
But actually, we're not going to talk about America.
No, no. We're going to talk about the future of this segment, in a manner of speaking.
We are disappointed.
No, so do you want to share your big news?
Yeah, yeah. On Monday after Midsummer, work is sending me to Tel Aviv.
So, how long are you going to be there?
This first round, I'm going to be there 3 weeks.
Okay.
And then I'm coming back to Sweden a week, and then it's vacation.
Mm.
And then possibly, or probably rather, I will be there for several months. Tel Aviv again.
So how prepared do you feel? Because you just found out about this, right?
Yeah, yeah. On Monday, I got an SMS from my boss.
So you found out via SMS?
Yeah. I mean, we had been talking about like a week in Tel Aviv before. Mm-hmm. But then it escalated to, no, we need someone down there, like, semi-permanently.
Yeah.
That's
to,
really...
to really show them what to
so
do
are,
and how to do
it. Are you feeling prepared? Are you just going to go there and see what happens? Or, like, have you researched anything?
I'm not really prepared.
Okay. You need to learn phrases like, where is the discotheque? Nachela ele discotheque. Shalom.
Perfect.
Okay, so I found some stuff for you.
Oh.
That might be good for you to know.
Oh.
And then they're all negative.
What? So and, things you should be aware of so you don't die or freak out when I
yeah, yeah, yeah. But pretty much you're gonna decide if these things actually bother you. If this is gonna be a problem for you. And the first one is, if you invite somebody out for dinner or coffee, that means you're paying.
Oh.
Yeah.
Oh.
That's like a social norm thing. And if you invite...
I'm glad I found that out.
Yeah, can you imagine
guys,
like...
let's go. Let's go, all of us. Let's go. Back to work.
Okay. You invite the entire office.
This guy, I like him. He's very generous.
Everyone is smiling.
Yeah.
But if you get like invited out to coffee or something, then you might not pay. But then you're sort of like expected to like... you know, repay in a way. So, like, if somebody invites you out to dinner...
Yeah, then it's expected that I invite them out at some other point.
And you don't want to insult somebody by somebody who is, like, on a lower financial scale, inviting them out a lot. Because they might not be able to repay you.
Right.
But they might be able to repay, like, inviting you for coffee or something like that. But you're supposed to sort of be aware of that other people's social situations or financial situations.
Which makes sense.
Yeah.
Okay.
I'm not totally against that custom or no.
No, it's a fairly sensible custom, yeah.
I'm glad I'm aware.
Yeah.
That's really good. Okay, your second one is this bug. And apparently this is a bug that's big and it crawls on you.
Yeah, it's an image of a bug that
like,
looks sort of cockroachy.
Yeah, it looks like a
cockroach
sort of...
with the longer legs. Or whatever.
Is this a problem for you? Are you a bug person?
I hate bugs, and whenever I heard bugs, where I live now, there aren't many bugs. But when I lived in Tullinge, where there are more nature, you know, there are bugs, and I kill them instantly because I cannot stand them being alive.
Okay, here's another real problem. French people at the beach.
Oh. I'm gonna, for these 3 weeks, I will live at a hotel, which is fairly close to the beach. So I'm kind of expecting it to be more touristy than the real Tel Aviv.
Exactly.
So that may be a problem.
French people at the beach.
The French are all right.
Okay, so the heat makes it impossible to breathe.
Well, that's
is breathing an issue for you?
Yeah, it's fairly important.
Yeah. Well, basically what you do is stay out during like the middle of the day, like noonish.
Yeah.
Don't do important stuff during at noon. Like don't be outside noonish.
And they have AC everywhere in contrast to Sweden, so indoors is not a problem. And I mean Japan and Australia, I've been to, so hot countries is not an issue, I think. So.
Just, you just gotta know what to do.
Speaking of air conditioners, this is a good one. Apparently, water falls from air conditioners and will fall on your face.
What?
Yeah, and there's like a lady out on the street. There's a picture of like this lady out on the street, like looking up, like, what the fuck?
Did somebody just pee out the window?
So that might be a good thing to know. Water might randomly fall on your face. This one's good. Your yoga sessions will get disturbed by screaming cats that sound like slaughtered babies.
What?
Is this gonna interrupt your yoga?
Are there a lot of wild cats there or something?
And apparently.
They have fights constantly?
It's gotta be. Which would make sense.
I like that. I look forward to seeing the different cat gangs going around, like, looking at me like, who do you think you are?
It's my town.
I'll mess you up, human.
Okay. You're not the first one I got. You will not be the last.
This one actually scares me a lot. Mm-hmm. Hipsters take themselves way too seriously.
Ooh. Isn't that kind of what makes you a hipster, though?
Yeah. It feels like that's part of the package.
Yeah.
And then there's a sub one of hipsters won't admit that they're hipsters.
Oh, but that goes for all hipsters.
Isn't that also... The disease does not know it's a disease. Right. Simply wants to live.
So you aren't bothered by hipsters?
No.
You can take them on.
We'll see. One thing which is interesting that the department boss said, like, apparently Sweden is of high regard because of Raoul Wallenberg.
Oh, yeah, that makes sense.
There's a street named after him in Tel Aviv.
Oh, nice. So maybe you can like call yourself Per Raoul Strom.
Like, you know, Korea, Japan, it's very nice to have the foreigner card.
Yeah, exactly. That's always a win.
Yeah, that's like my next one is the clubs are open every night of the week and people go partying every night of the week. And as a foreigner, you get way too many free shots.
Oh, okay.
Is this going to be...
That sounds good. I may not even need to play the Swedish card. I cannot just be a general purpose foreigner.
An esteemed colleague of ethnic.
But you're there to work. Remember that.
Yeah.
Not there to party.
Well, why not?
I'll have weekends.
Exactly.
But from what it sounds like, this is like a huge party town. Like just the little articles I read and stuff. And it is like every day of the week. There is no stop.
Yeah.
Let's see, what's another
one? Remember to go to the pubs, not the discotheque. If our Swedish newspapers are to be believed. And as we discussed, never approach a citizen from behind to like tap their shoulder, because then they'll Krav Maga the shit out of you just out of reaction.
Excuse me, I'm blind!
Yeah. Well, you know, they'll just go apeshit, like Kenshiro style. I, liver, liver. Oh, wait, you're Swedish.
All right, here's the last one. Your life will automatically be posted on Instagram.
Oh.
Do you use Instagram?
No.
Oh, you need to start.
I guess
I'll
welcome
either.
To the club.
But I will need to update you guys constantly about stuff that happens. And
exactly.
And it feels fitting that this segment will become Latest from Tel Aviv.
Yeah, resident Tel Aviv.
Yeah,
it'll be like really interesting.
Yeah.
But it sounds, I mean, from the articles I read, it sounds like Tel Aviv is like its own little world within Israel.
Yeah, I think it's, if not the most, and one of the most secularized cities of Israel.
The last bastion of democracy.
and it sounds like that they're the opposite of Swedes in the sense that they love strangers and they talk to strangers.
Nice.
And they compare them to New Yorkers. Like they like strangers and they're sociable, but they're like very tough and aggressive and people think they're sometimes rude even though they're being like very sociable.
Should be. Given the zone they live in, kind of have to be. Is it still true that everybody has to go do Israeli Defense Force?
Yes.
Yeah.
And there's
3 years, I believe, for both men and women.
And there's a lot of equality between men and women because of that. Like, the women take the same status in the military as the men do.
Yeah. So the Krav Maga thing there, that's no joke, man.
Yeah.
You roll up on a guy from behind or a girl from behind. Hey, that sounds very sexual, but
I lean over to a girl trying to do my live around her much.
Yeah.
And suddenly I'm blind. Yeah. On the floor screaming.
Live around, I'm blind! I'm blind! Raoul! Call down the ghost of Valdemar.
No, I'm Swedish. No.
Please, Sweden, knäckebröd. No?
I can't top that. I think we're done. The States.
Well, isn't well,
they're like, wait, it has fist in the title.
Oh.
And it's Alex talking.
Yeah. He tried to explain that the company was called
North Star.
Yeah. And North Star had fired him. And that's like where the fist came from.
The fist came from him being such a hard bargainer. Like
he didn't take
any prisoners in his.
He was like a traitor. Yeah.
So he was the fist.
Yeah, he was the North
fist star. North Star. But then he gets fired, and then he has to like find his like, and then he's like home all the time.
Mm-hmm.
So he discovers who his family really is.
Oh.
Yeah, it's pretty good, huh?
Yeah, yeah, good stuff.
The fist of the North Star. It's about this. Guy who works for North Star, clearly an advertising company. Isn't it true? No, I'm not crazy. It was just.
Don't sit on his tail.
I'm not sitting on his tail. We're not talking about Pat. I was talking about the dog, the new addition.
Yeah.
Have we talked about the dog?
No.
Yeah, yeah. There's a dog here. He's a, what is he, a Japanese chin?
Yes, that's not racist. His ancestry is actually Chinese.
Yeah, is his ancestry...
They messed up the name, huh?
Is this guy Chinese?
Yeah, he's
I thought he was Vietnamese.
Oh, no, he's born in Vietnam. This particular, but the breed is Chinese.
Yeah.
So, of course, it was named Japanese.
My God. At least he didn't come with like a freaking rice hat or a straw hat. It's like, Jesus. It's like, you guys go too far. But he's very calm, so that's good. Mm. Calm und collected.
Men nog om hunden.
Ja, eller hur? Let's get back to business.
Ja, andra halvan här. Jag tänkte prata allmänt om Fist of the North Star- anime och manga.
Mm.
Och se vart det leder oss.
Precis. Du har ju helt klart mer expertis av manga eller serien än vad jag har.
Och, som, jag vet inte om jag kommenterade det förra veckan, men Fist of the North Star, det är ju det bästa som existerar. Jag älskar det mer än allt.
Mer än luft, kompis. Luft! jag andas Kenshiro. Träna på skjortsprängande framför varje morgon framför spegeln. Hej! Ah, so close man, so close.
Och det blev väl inte en sån här stor kärlek förrän jag läste mangan och såg tv-serien antar jag. Filmen, den gjorde sitt intryck förstås.
Mm.
Med ninja-arméer och gubbar med stålhud. Och, vad heter den där? Låten som går i montaget när Kenshiro ska slåss mot Raoul.
Ja, just det. Är det den som är den där?
Nej, det
är
slutlåten
från TV-serien. Det är från
TV-serien. Den heter typ Heart of Darkness. Och så har jag bara låt med engelsk refräng.
Precis. Ja, det är inte som, vad heter det? Ja, vad heter den här boxningsserien Danne gillar?
Ja, Hajime no Ippo.
Ja, det var jag som nös. Hajime no Ippo, ja, som är typ, vad var det? I want to dive, lost mind. I want to dive, lost mind.
Det var exakt som ordet, tror jag.
Ja. Like, what does that mean?
Så mangan fixade jag, läste igenom. Och den är ju ganska vältecknad, faktiskt. Men någonting som verkligen den hamnar hem mycket mer än vad filmen gör. För filmen ska ju korta ner en plott båge.
Ark. Ja, precis.
Som är typ 10 volymer till 2 timmar.
Ja.
Så det är ju rätt mycket som skippas då. Till exempel massa karaktärer, massa män som ska dö, mänliga döder. Medan Kenshiro står och gråter.
Ja. Ja.
Att, alltså, alla män som inte är Kenshiro i alla plottbågar, de dör på ett eller annat vis.
Ja.
Hjältarna, de dör självuppoffrande
mansdödar.
Och det är alltid så att några andra mans karaktärer tittar på honom medan vi gör det, fäller tårar och säger: det där är en riktig man.
Ja. That's a man's man.
Så Fistan och Star Mangan lärde mig vad manlighet är för någonting.
Det var att vara en man är död med tårar.
Och det är så många frames som är close-ups på män som ser väldigt allvarliga ut.
Ja.
Och kanske gråter.
Ja, verkligen konstant. Men det är verkligen en grej med den. Det är att scenen i den här för manlighet, det är ju att det är extremare i allt.
Ja.
Så då, de är extra känsliga när de måste vara känsliga, och de är extra hårda när de måste vara hårda. Liksom. Mm. Det finns ingen middle ground.
Och ondingarna är extra onda.
Ja, de är extra onda. Ja. De är verkligen propra karikatyr. Karaktärer.
Fan. Men det roliga med de här ondingarna, det är också så att de har en sån här extra aspekt som kommer fram när de står vid döden.
Mm.
Vilket är att, nej, jag var bara ond för att jag älskar för mycket.
Ja, precis. Det är lite Dr. Freeze där. Jag vill bara rädda min fru.
Skaparna av mangan vill göra alla karaktärer tragiska på något vis.
Ja, men det är verkligen too little too late, bro. Du satte en såg i en bybos huvud och började såga väldigt sakta.
Ja, när det gäller, alltså, du vet, punkarna som åker motorcyklar med dukkam och knivar som cyklar, de är ju förstås inget annat än bara monster.
Ja, de är levande slagpåsar helt enkelt. För de exploderar ju som bags of chips.
Och någonting, alltså, du vet, de två yngre karaktärerna i serien, Bat och Lynn. Lynn som är lilltjejen, som Bat, är, jag vet inte vad, 7 år eller något sånt där. Och Bat är med typ 13 eller något sånt. Båda de karaktärerna är med Kenshiro hela tiden i originalserien. Och står runt hörnet och hejar på honom medan han dödar 10-tal, 100-tal på folk på de mest brutala visen.
Ja, för att, och det är verkligen brutala vis. Ja, men det är som den här spel som du berättade om, typ slår dem på en viss punkt så att de går baklänges till ett stup och faller ner. Liksom.
Han slår dem på the pressure point som gör att de går baklänges. Ja. Och så säger han till honom medan han går baklänges att du kommer gå, jag har slagit dig på punkten bla bla bla, så du kommer gå baklänges. Och så kolla på stupet där, tänk över ditt liv nu medan...
Att de inte kastar sig ner på marken. För då borde ju fötterna bara hålla på och veva i luften. Liksom. Så ligger de där och säger: haha! A flaw in your great plan, Mr. Kenshiro! Fast då kommer han väl bara upp och peta dem i pannan, så exploderar de i ett hav av blod.
Och mangan är ju väldigt mycket mer graphic med blodet, eftersom man får ju teckna vad man vill och komma undan med det.
Ja,
pretty much.
Precis. Det är bara att sätta en age rating på den så är färdig liksom.
Så där är det, du vet, järnbitar och allt möjligt som flyger all over the place alltid.
Alltså, man. Är Kenshiro vegetarian förresten? För att det känns som att han borde ha sett lite väl mycket human flesh i de olika tillstånd liksom.
Jag vet inte om han får se honom äta någonsin. Annat än ris. Jag tror att han sitter ner och äter en risbål någon gång, och så kommer en punkare typ slå bort risbålen och vad tror du att du håller på med?
Äta ris! Klockan är 1 på eftermiddagen. Inte i min punkarstad. Såklart. För det, och det där är ju en klassisk sån där scen. Hjälten sitter i baren och så kommer ett punkargäng in och typ spör upp lite folk och kastar en kullbord och sånt där. Så ska de ju gå upp till hjälten och typ slå lite slag mot hans face, och han rör inte på sig. Och så: oh, you're some kind of tough guy, eh? Oh, I see, not flinching, eh? Are you retarded?
you've done it.
Liksom, och så ska de garva och grejer, och sen så dör de.
Ja, precis. Cut to, de flyger utifrån baren. Och så exploderar.
Ja, precis. That's the pistol edition.
Ja, men det, alltså, hela den här kung fu-grejen de har i Pistol and All Star är otroligt makaber.
Mm.
Egentligen, det här med att han slår på pressure points så att huvudet exploderar. Och...
ja.
Och det är det konstant hela tiden.
Mm.
Det är unrelenting alltså.
Ja, för där är ju att han one-shotar ju ett hav av non-characters liksom. Mm. Boom, prr, där sprängdes han. Bing, pet på näsan, där flög hans fötter iväg liksom. Mm. Och ding, där han tappade huvudet. Ding, mm. Och hans haka flög iväg och sköt igenom någon annans huvud liksom.
Det finns en, så här, finns en rolig mini-boss i tv-serien som är... att det är typ i slutet på ett avsnitt efter en plottbåge. Så det ska bara etableras att Kenshiro går omkring i öknen och dödar ondska fortfarande. See you next week. Och så då är det en kille som står på en bro typ. Och så har han en inre monolog där liksom, yes, jag har dödat 9999 människor. Snart så kommer jag döda den 10 000.
Den 10 000 och fira med en tårta.
Och han är någon slags ninja av något slag. Ja. Vilken brutal värld det här är.
Kommer Kenshiro där.
Precis, kommer Kenshiro.
You mad bro?
Och den här Mr. 10,000 kills. Han dör ju like a punk på en sekund.
Åh, fy fan vad jobbigt. Det där är en brutal värld.
Ja. Alltså, någonting som jag uppskattar ännu mer med Hokuto no Ken är just med tv-serier anime.
Ja.
För att den började gå åtminstone innan filmen, är jag rätt säker på.
Ja.
Och den har mycket fler så här, äventyr och sidohistorier än vad mangan har. Ja. Annars så följer den mangan ganska exakt när det gäller generella grejer.
Ja.
Men någonting som mangan inte har som tv-serien har är ju Ken vs. Tank.
Oh! Ja, nej, men då så. Då så. Då är ju all well.
Och det är när Ken är på väg till South Cross City.
Ja.
Då har Shin en typ armé av, så, du vet, larvfötter fort.
Ja.
På larvfötter. Lite som i MD Geist om du såg den.
Jag har inte sett den, men fort på larvfötter är ju standard. Par for the course liksom.
Så han springer omkring och spöar saker. Och det är en kvinnlig karaktär som är en tough girl. Men hon måste dö en självuppoffrande död.
Ja, såklart.
Och då triggas ju Kent's rage.
Ja, just det. Det är då han spränger sin skjorta.
Ja,
och...
han spränger sin skjorta. Hoppar upp på helikoptrar, kickar sönder dem. Och du springer till, jag vet inte... reactor core på larvfötter grejen sprängs
och typ petar på den eller
och så den klassiska Ken versus Tank där han gör sin fast med sparkar
just det.
På en stridsvagn.
Fan, vad bra. Jag har hört om den här legendariska fighten faktiskt. Det är bäst att han sparkade i ett cirkelmönster där. Jag har hört om Ken. Jag såg ju mycket mer av den här andra när han typ drar till Kina eller vad det
är. För alltså, det som är bästa plottbågen är Rao, som är del av Kenshiros dojo, så, som vill gå en annan väg efter Hokuto no Ken-grejen. Han vill också ta över världen.
Ja, men vad är det för värld ni vill ta över, by the by? Liksom?
Han tycker att power is might is right, liksom.
Ja.
Och det är den bågen som är i filmen också. Sista avsnitten i
det är ju Rao,
filmen är ju Rao.
Men det är en hård fight däremot i filmen.
Ja. Och den är stenhård i både mangan och tv-serien också. Och det är väl typ halvvägs genom det som är mangan och det som är tv-serien också.
Mm.
Sen kommer den andra plottarken igång när Kenshiro drar till Kina.
Som
bara, de säger aldrig specifikt Kina, utan de kallar det för typ Land of War.
För det är väl typ det första han stöter på andra sidan vattnet liksom. Så är han där. Och slåss mot någon jättestor gubbe som heter typ Mr. Magoo. Nej, det var ju inte Mr. Magoo nu.
Nej. Men det är typ Mao. Det är någon annan Å.
Ja, precis. Ja.
Som är en jävla Rao-kopia.
Ja.
För det känns som de fattade vad som var bra med första plottarken. Och nu försökte de upprepa samma sak fast i en annan setting.
Ja.
Men det blir verkligen inte lika bra. Alltså.
Nej. Jag menar, det är fortfarande Fisto, men...
Ja. Och de är fortfarande väldigt manliga.
Ja.
Men det är fortfarande väldigt många mansdöder till manstårar.
Ja, verkligen. Ja, men ja, nej, den sitter inte på... För att han... Ontingen är så komisk på något sätt.
Ja.
Man sitter alltid och... Ha, my ultimate... Ja, inte han också en sån där som typ dödar alla som inte gör rätt för sig inom en halv sekund, liksom?
Ja, något sånt där.
But go attack, Enchiro. But sir, don't have that. Ah, där dog han,
ja, liksom. Han är alltid i en rustning också, så att hans röst ekar hela tiden.
Ja, just det. Han har en jävla face mask, en liten Galactus.
Ja, han ser lite Galactus ut.
Ja, för kom inte han typ ur vattnet bara som ett stort monster och spöade en hel piratskepp, eller vad det var?
Ja, jag minns den scenen. Piratskeppet var ju en av Kenshiros kompisar.
Ja.
Och den där piratchefen var ju ännu en sån där man som ska dö en manlig död.
Ja. Ja, men det är ju good stuff. Det är ju.
Ja.
Men det finns ju en till. Jag kollade lite grann av den. Men den var inte lika fisto som de andra grejerna.
Mm.
Som gjordes när kan ha gjorts. Med 2000-talet i alla fall.
Ja.
Och det handlar om Rao. Det han håller på med när han inte bråkar med Kenshiro i princip.
Ja,
när han håller på att skapa sitt rike. Liksom.
Just det, det har gjorts massa... animerade OAV-er på senare dagar liksom, och så vidare.
Mm.
Och där är typ Rao-guiden eller vad du ska kalla
det. Ja, jag kommer inte ihåg vad den här hette just, men det här är ju en proper show då, så den var väl en, jag vet inte hur många episoder den runnade, men not the best of the best.
Var det med hur han får sin häst?
Ja, alltså hans häst kommer jag ihåg att den dödade en jävla massa folk och grejer. Jag får med att det var typ The Unridable Horse och grejer och allt sånt där.
Men den hästen, den slaktade ju folk även i manga och tv-serier.
Ja. Och det var väl det som var lite tråkigt, att den var ju... Alltså den såg inte ut som Fist of the North Star. Utan den såg ut som... I princip alla serier ser ut runt mitten av 2000-talet. Verkligen den standard. Jag kan inte peka på en specifik serie i huvudet sådär. Men det är den där, that look.
Så de var tvungna att modernisera karaktärsdesignen lite.
Ja, precis. Och inte nödvändigtvis på ett bra sätt.
Mm.
Och sen så är ju våldsfaktorn är mycket lägre. Så det är i princip zero gore.
Mm.
Och den där serien är ju sånt som är så jäkla, den är så komiskt gory att det blir så, that's a part of the attraction liksom. Like, what the fuck man, look at this guy, look at this guy. He works out.
Och så springer Lin fram och, Ken!
Ja. Good job, Ken. Please hand me a napkin so I can wipe off this brain matter.
I och för sig, det är en grej som är ganska bra med andra halvan av Hokuto no Ken-historien. För att det är basically efter Rao-arken så pensionerar Kenshiro sig tillsammans med Julia. Och de lever ut resten av Julias dagar lyckliga. För att hon har en plot disease. Så hon dör i plot sjukdom.
Precis.
Men det har gått typ 10 år eller något sånt där. Bat och Lin.
De är ju äldre.
Ja, de har växt upp och är med. De åker också till Kina och hänger ute.
Men gjorde de någonting significant? Var de...
Nej, alltså de
blev ju aldrig typ hans disciples eller något sånt, eller
Lin blir ju en damsel in distress.
Hon
är ju kidnappad.
Just
det,
hon blir för fan kidnappad.
Den här Mr. Magoo.
Ja, Mr. Magoo, ja. För Galactus-hjälm.
Så hon sitter där och trånar hela tiden.
Ja, så var det. Ja, jag kommer ihåg det. När jag klär grotta eller något hål i någonting.
Bat blir inte mycket mer än en sån där... karaktär som kommenterar i The Sidelines.
Han är en pre-REO Speedwagon där. Helt enkelt. Ja, men där är ju helt klart modern day Fisto, ja. Är ju... Ja, om Goren hade varit åtminstone på den nivån så hade den serien funkat bättre som en Fist of the North Star. Så att nej.
Jag har bara sett några få av de här nyare OAV-erna, men jag har inte tyckt att de är så bra heller.
Ja.
Det är väl... för mig är faktiskt den där gammeldags karaktärsdesignen en viktig del av det som gör Fisto till Fisto.
Ja, men det är ju det. Den ser...
ska ju ha de där ögonbrynen.
Ja,
men... ska ha de där rösterna.
Ja, Nej, men det är liksom det, grittinessen passar bra för den här sammanbitna tänder-attityden som serien har liksom. Att allting blir verkligen, the writing is gritty, the lite, look is gritty, the sound is gritty.
Det är lite mer okej också med de gammaldags värderingarna i serien när det faktiskt är gammal produktion.
Ja, precis. Man kan liksom, barn av sin tid, den, helt enkelt, ja. Så att det, ja, jävla modern fisto, what happened?
Förvånad att det inte har gjorts en japansk live action version av det här.
Ja, vi snackade om det. Det är faktiskt konstigt.
Mm.
För det känns ju som in these modern times måste man kunna pull it off med en sån decent CG.
Och fisto har alltid varit ett starkt varumärke.
Ja.
Det finns ju pachinko-maskiner som fisto till exempel.
Awesome. Ja. Ja, men det är jättebra.
Och
tv-spel förstås.
Ja.
De här,
så det är ett konstant starkt varumärke för att det är någonting som är så ingrained i manga och anime-kulturen. Liksom. Det är verkligen en del av the common consciousness.
Ja. Så det är jätteförvånande att de inte har gjort det. Det känns som vem som helst skulle vara redo att hoppa in i den rollen. Fan. Ja, jag undrar om de skulle kasta som Kenshiro.
Eller hur? Ja, det kanske är det som är kruxet. Det existerar inte en man som manlig att man kan skylla Kenshiro.
Nej, och som liksom looks the part, helt enkelt. Jag menar, I for sure, jag gillar ju Takeshi Kaneshiro. Alltså.
Men borde inte han vara typ Shin eller någon istället?
Ja, han kanske borde vara Shin istället, ja. För att han ser lite för pretty boy.
Eller hur?
Men de kan kanske gritta upp hans face lite grann.
Ja, lite stryk.
Ja. Det är så att kasta typ koskit på. It's post-apocalyptic, biatch.
Och så plockar de bara Mel Gibson för Kenshiro.
Nej, inte Mel Gibson. Då får ska Christian Bale vara Shin i sådana fall. Oh my god, Christian Bale as Kenshu. There you go. Problem solved. Ja, jag undrar. Det är svårt att hitta någon självklar skådis.
Mm.
Folk där ute kanske har bättre koll på proper, som alltså inte är typ TVB-motsvarigheten i Japan. Alltså typ Tokyo-drama,
ja.
J-pop-drama, ja, gubbarna.
Inte någon från jävla pojkbandet Arashi eller något
sånt. Nej.
Där, som känns som de är... poppar upp överallt.
Ja, så att ingen pojkband tvålfagre liksom.
I och för sig, alltså det är bara att leta i varför gangsterfilm antar jag.
Ja, precis. Egentligen. Åh, fan då, vad hette han snubben? Det här är Takashi Miike-filmen.
Ja.
Den här gangsterrullen som vi såg.
Menar du Agitator eller?
Ja, precis.
Han som var huvudpersonen
i Agitator. Ja, precis. Agitator-snubben. Om han inte ser för gammal ut nu så, då är ju, man. Han är ju sparan, för fan.
Han kan vara rätt passande faktiskt. Ja. Shit, undrar vem det är och vad han gör idag.
Ja, jag blir fan nyfiken. Ja. Men annars så skulle jag ju... Don the Dragon Wilson. Nej. Annars så skulle jag ju sagt... vad heter det? Han som är typ huvudondingen i Black Belt eller Kurobi snubben, men han är för gammal. Där han. Men hans kung fu är ju väldigt tydligt on a level. Eftersom han är legitim kung fuare, men han är nog för gammal för det helt enkelt. Så nu ska vi se Taisaku Akino. Heter skådisen. Jag ska se om det kanske går att hitta någon lite bättre. Vi håller på att kolla på bilder här. Ni får tänka er i ett huvud att en snubbe som ser ut som Kenshiro i riktiga livet undersöks här. Jag ska se. Taisabaki. Whoops. Är det sant? Där, okej. Okay. Ska vi se.
Vi måste kolla.
Det här är ju sånt som är jättespännande för dem som... What? Maybe that's not the guy.
Vi ser en jävla gubbe.
En gammal gubbe. Det där kanske inte var. Om jag gör så här då. What the hell? Okej, nej, det var inte han. Det finns en annan snubbe i den här filmen som kanske är han i alla fall. Never mind you guys. Vi listar ut det där på egen hand sen.
Det är skitsamma.
Det här var lite för mycket skit till vår vad heter det? Till vår film. Ratio. Helt enkelt. Det är synd. Annars skulle jag bara go to typ Hiroyuki Sanada, men han är ju också för gammal.
Det finns bara ett gammalt garde i japansk
ja.
Film. Surely måste det finnas något nytt gäng som inte är från
som inte, pop. Ja, precis. Som är korrupta av popgrejer liksom. Mm. Gakt! 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 Nej. Ja, någon får lösa ut det där.
Ja.
Men det är förvånande att de inte har gjort det. För vi, CG-teknologin finns ju.
Mm.
Det är ju ingen snack om den saken. Och jag menar, the brand är ju starkt.
Ja.
Så att det är
så att det inte har gjorts.
Och det har inte gjorts.
Mm.
Det var bara ett Hollywood-misslyckande eller Western-misslyckande. Ja. För nästan 20 år sedan.
Ja. Verkligen, den här live-actionen som finns, den känns mest som en cash-in på som följde av anime-vågen.
Ja. Ja, och av alla grejer att försöka casha in på liksom. Men varför inte?
Ja. Men det är som hur det har varit prat i århundraden, känns det som. Om en live-action Evangelion.
Ja, det är faktiskt sant. Ja,
men det verkar aldrig bli av.
Nej, men to be fair. jag vet inte, behövs den verkligen?
Nej, den behövs inte.
För den är ju verkligen alla mecha-mangor någonsin samtidigt. Liksom.
Mm.
Så att det kanske är ganska lugnt.
Yep.
Helt enkelt.
Och sen som det var rykten ett tag om att Cameron skulle göra en live-action Battle Angel Alita.
Wow!
Det var det också snack om back in the day.
Ja, shit. Men ja, jag kommer ihåg att jag såg delar av den in the before times. Men är den så pass bra att den meritar en
film? Alltså, den är inte särskilt bra. Jag minns mangan som trevlig, men den är ganska ojämn, tror jag.
Mm.
För det känns som han hade typ en story uttänkt och sen så, ja men nu sidetrackar jag med en turnering! Turnering, ja!
Men det är ett måste. Det funkade ju för George Lucas i the prequel Star Wars. Oh. Phantom Menace, guys. You know, you loved it! Herregud. Filmen som gjordes för att de ska kunna sälja spel liksom, och leksaker. Till skillnad från Transformers.
Och Power Rangers.
Power Rangers. Hey, Power Rangers är legit. De har sina små Power Donuts.
Ja,
och
just det. Där hade vi den där viktiga pusselbiten.
Mm.
Om Power Rangers. Han som var The Black Ranger i original Power Rangers.
Ja.
Han har gjort porrfilm.
Aha. Shit.
Så det är det man följer upp Power Rangers karriär med.
Oh, wow. That's fucking impressive. Good job, nu är han verkligen en Power Ranger. Men så någon måste ha varit ett hardcore fan där som sa, oh shit, you'd be perfect. It's like, what?
Men det hjälper ju verkligen bilden av att alla som är med framför kameran där, de typ knarkar och super bakom.
Ja, precis. Verkligen den bilden av de är inte den de försöker spela på skärmen helt enkelt. That is awesome. That is awesome.
Mm.
Shit. Har vi fler punkter förresten?
Nej.
Det känns som att we're running on empty.
Ja, det känns som vi är färdiga.
Ja, precis. Så nästa episod, det blir ju den förinspelade helt enkelt.
Ja, Attack on Wall Street och Doctor Who and the Daleks.
Hells yeah. Och nästa gång vi podcastar, det blir Skype's Tyra.
Yep.
Skype's Tyra.
Om Tel Aviv har biografer,
ja,
så har jag förhoppningsvis sett Man of Steel också.
Jag ser bara en warzone. Alltså, vi hade ju biografer, men
nej, biografer, det är ju bara, du vet, i en back alley med skott hål på väggarna.
Någon har bara lagt upp en projektor och filmar mot väggen.
De måste drivas på hand.
Och så sitter någon och håller utkik så att inte det kommer bombattacker. American drone strikes, run!
Det är inte till Irak jag ska.
Du vet, det är same. Någonstans strax innan Turkiet så tar kartan slut liksom.
Yep. Sen är det bara here be dragons. Here be dragons and drones.
Ja, men verkligen, here be drones. Helt enkelt. Så att så är det ju. Men så att sådan ser framtiden ut. See you guys later.
Sasayaki Tesaguri no naka oboeta Nukumori to sabishisa Mabushiku kagayaku Omae no karada daki yose Ima
också. Använder du den nu? Eller den, vad är det för något?
Det är, vet du, DI-box. Det är helt enkelt för att balansera impedans mellan två. Som typ, vad är det? Typ, elgitarren har ju en annan impedans. Så då får du den här the ground hum till exempel. Så den är bara för att cancel hums och sådana grejer.
Okay.
Så att du ska få en balance line. För det är problem med elgitarrer och sådana grejer.
Mm.
Så det är ett sätt att komma åt det här med att varje gång man spelar in en elgitarr så har man hela tiden.
Shit, då jag skulle antagligen också behöva den om jag vill koppla in bas direkt i datorn, eller hur?
Ja, det är jättebra, för då tar den bort det där, vet, vad fan är det, 50 hertz, 60 hertz cycle, så var det i princip allting någonsin. Så att de är jävligt bra för det. Jag läste upp om dem lite grann, så jag bara, yeah, no, this, you should have one of these, helt enkelt.
Jag har inte tänkt på det, men alltid när jag har spelat in, alltså, direkt in i soundinterfacet med bas, så har det varit en mystisk noise.
Ja, det är liksom där extra noise. Visst, man kan hålla på och klippa bort det förstås med, vad heter det, i the editing program. Men det är bra om man har en grundgrej som är ganska fri från onödigt brus.
Hello! Alltså, slippa hålla på low-pass-filter som klipper bort också.
Ja,
mer
gata bort liksom, ljud hålla på. Det blir lite jobbigt. Så kan man göra för att få det extra, men inte själva grund. Det är trevligt om grunden i sig är så bra som man kan ha den. Helt enkelt.
Det blir bra för post-ending.
Ja, verkligen perfekt. Fan, nu missade vi ju den här jävla grejen. Måste bara kolla hans förvandling. Nu ska ju han äntligen bli Black Ranger för fan.
Men är det verkligen Black Ranger han blir?
Ja, det var det de sa i alla fall.
Okay.
Han har ju svarta kläder på sig.
Där är han.
Så jävla ful dräkt.
Ja.
Wow. Hette han Sirius Black?
Nu heter han det, Sirius Black.
Fan, det kan inte vara möjligt. Det är ju Harry Potter för fan.
Men det här är ju pre-Potter.
Ja, det är ju sånt.
Så de snodde ju från Power Rangers RPG. Shit, den här katten trampade på mig liksom.
Katten freak out där av all coolhet.
Han använder min axel som stepping stone.
Ah, shit. Jävla katt, han ska känna till bättre än så. Ja, beteende. Ja, bra, nu ska de ta ett team photo. Excellent. Yeah, let's call it.
Perfect.